Då vill jag säga återigen varmt välkommen till dig som lyssnare av Åboms podd. Det är med en härlig känsla jag kliver in i poddstudion och dagens samtal med en gäst jag snart ska presentera. Men innan det så måste jag få säga, jag är ödmjuk tacksam över att få samarbeta till exempel då med tidningen Butikstränder som marknadsför Åboms podd. Men också den hjälp jag får med New Normal som paketerar det här. Och inte minst Stockholms trevligaste och bästa studio. Red means go. Nu fick jag en applåd från teknikerrummet där ute. Men det är ju mycket sånt som behövs för att det här ska funka. Och fantastiskt trevliga personer som hjälper mig att bygga och skapa Åboms podd. Ja, till er lyssnare. Idag i poddstudion har jag en gäst som, jag säger så här inledningsvis, trevlig, avslappnad. Det är en fokuserad och erfaren person med en intressant bakgrund som ledare och jag skulle vilja säga kreatör. Dagens gäst har hunnit med en hel del som jag ser fram emot att få ta del av och dela med mig av till er lyssnare. Och som ni vet, det här är ju ingen intervju. Det är ett samtal. Jag letar inte efter något scoop. Gästerna ska känna sig trygga. Och så ska vi kunna vara generösa i våra samtal. För att du som lyssnare ska uppskatta Åboms podd. Dagens gäst. Född i Norge. Bott i USA. Men dagens gäst bor sedan många år tillbaka i Stockholm. Jag har letat upp och fångat någonstans började resan 1986. Trainee och butikschef i San Francisco. Var med att introducera kedjekonceptet 7-Eleven i Sverige. Där var han operativ chef. Varit vd för något som heter Ringo AS. Jobbat på Duka Retail AS. Varit marknads- och inköpsdirektör för Menigo som är en restauranggrossist i Sverige. Har varit COO och introducerat Coffee House i Sverige. Klev in och tog över som vd och delägare och har byggt upp Nomor. Där är han idag styrelseordförande i Nomor Holding. Han är också styrelseledamot i Presto Holding. Han är styrelseledamot i FEVI Invest. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, får du återkomma till. Och han är styrelseledamot i PHM Group AB. Ja, som ni märker, en kreatör, en retailmänniska och en innovatör. Och med det så är jag jätteglad att få säga varmt välkommen till dig, Svein Olav Stölen.
Ja, men vad trevlig, Micke. Tack ska du ha.
Fick jag med resan ungefär?
Ja, det var lite fel här och där som vanligt.
Alltså, menar du det? Du får korrigera mig på några punkter.
Nej, men du är bra på det här så det går bra det.
Det går bra.
Ja, det går så bra.
Och då ska jag säga till er lyssnare att Svein Olav Stölen och jag skakade hand första gången någonstans 1993 och 1994.
Ja, du inte.
Där. Du var då på 7-Eleven och jag var på Dagab som var en grossist till er.
Det stämmer.
Och sen har jag fått följa med på sidan sett. Vi har träffats x antal gånger, lunch och så vidare. Hälsa på varandra, möten, snackat. Och har uppskattat den dialogen. Och sen ska jag säga till er lyssnare. Det är det där mötet som du inte har planerat. Och det hände för ett antal veckor sedan. När jag och min fru är ute och promenerar på ett ställe där jag minst kunde ana att jag skulle möta Svein Olav Stölen. I en skogsdung i Täby på ett motionsspår. Och där sprang vi på varandra. Och då sa jag när vi har gått därifrån till min fru. Men vad, det är ju självklart, jag ska ju bjuda in Svein Olav till podden. Du vet. Och du bara, ja men det gör jag gärna när jag skickar inbjudan. Och så blev det.
Ja, men vad kul. Och tack nu... för att vi komma, Micke.
Ja, men varsågod och välkommen. Med den här CV-presentationen, om vi säger så, kan du inte inleda kort själv och fylla ut den, fylla i, korrigera så här. Vem är Svein Olav?
Ja, men det är inte så svårt. Jag är en enkel norrman som har flyttat till Sverige för 20 år sedan. Och du kan säga att jag kommer egentligen från västkusten av Norge. Jag är född och uppvuxen på en plats som heter Valdarøy. Som är en liten ö långt ute i havet utanför Ålesund. Och då kan jag säga att det är en av de tingen man saknar i livet. Visst, man har bott på västkusten av Norge. Det är liksom att när man kommer till Stockholm och ska ta båten och åka ut i skärgården. Ja, men här i Östersjön så har du ingen tare, du har ingen lukt, du har ingen krabbar, du har ingen fisk. Ja, du har lite fiskar, men de är inte helt friska. Men det har du på västkusten av Norge. Där luktar det hav, där luktar det tare, där luktar det liksom tangtare, där luktar det. Du vet att det är mycket fisk och djur i havet. Ett levande hav, man tror. Mm. Och det är det som är en stor skillnad. Det är fantastiskt fint i skärgården i Sverige, i Stockholm. Men det är nog helt annat att vara på kusten i Norge, för där är det en mycket starkare upplevelse. När det är fint väder och när det är väder som värst, liksom, när det är ordentlig full storm och orkan, då är det kul att vara och känna på det. Liksom. Och det här har ju varit min uppväxt. Och jag har ju förstått i mitt vuxna liv att det att växa upp i ett sånt miljö, det präger ju det på något sätt. Och det är klart det att när jag var pojk, ja, men då var jag liksom nere på, jag låg och fiskade krabbar och hummer och drog upp fisken från havet. Det var liksom det jag var född och uppvuxen med. Det var naturligt för mig att göra det. Och det här har jag följt mig in i mitt vuxenliv på det sättet att, ja, men när jag ska liksom arbeta med att utveckla företag, göra turnaround på bolag, få med mig folken. Men det är också en form för kall fisketur man är ute på. Man försöker att fånga något, utveckla något, försöka bygga något som blir bra. Liksom. Och det här är den skillnad för mina två barn som jag har här i Sollentuna som jag bor. De får inte uppleva det här på samma sätt. Idag är det sociala medier och iPads och de kommunicerar genom teknologi idag. Men vi kommunicerar genom att göra grejer ute vid havet. Så du har en helt annan du får en helt annan inställning till livet när du har vuxit upp på det sättet. Mm. Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Nej. Det är inte så. Det är inte så att det gamla är bättre än det nya. Men det är annorlunda. Mm. Och det gör det att komma från en sån liten plats och in till storstaden, bott 12 år i Oslo, 20 år i Stockholm, par år i USA. Det gör det att du på måte det är ganska skönt att vara långt bortifrån och titta på det stora och så gå in i smeten och börja göra något med en annan typ bakgrund än kanske många som har varit alldeles så gått i Stockholm och gått på handel, fått sin jobb, gjort sin grejer. Jag har gjort något helt annat. Och då blir du också en annan typ av person i ditt beteende. Liksom.
Sven-Olof, vad har då varit drivkraften för dig att ta dig ifrån den här ön i Karja, Atlanten?
Valdarö heter det.
Vallarö?
Valdarö.
Valdarö.
Du måste säga rätt ö. Den ö i havet.
Yep.
Jättefin ö i havet.
Okay. Men vad är det som har drivit dig då till att lämna det? Så som du sa då, 12 år i Oslo, ett par år i USA och nu har du...
Ja, det är nyfikenhet i livet liksom. Alltså man är en... Du blir, alltså man är utgångspunkt som en nyfiken person. Man söker sig till platser, till upplevelser, till att göra grejer. Man tar sig fram. Och för att göra det så måste du ha energi och kraft till att orka. Och då måste du, när du är nyfiken på ting, så säger du, hur ska jag ta mig dit? Alltså, livet blir ofta till medan man går på många sätt. Liksom. Mm. Ja, första gången vi träffades i 92-93, då flyttade jag hit till Stockholm i skulle bygga Semlemekin. Mm. Ja, men då flyttade jag tillbaka efter några år till Norge. Och jag hade då mitt huvud, jag ska aldrig tillbaka till Sverige. Jag var klar i Sverige liksom. Men så blev jag fångad tillbaka via ICA som sa att du får komma och hjälpa till. För vi hade ICA-meny där vi gjorde en turnaround på det bolaget. Det. Som då blev sålt till Nordic och så idag heter det Minigo. Mm. En fin grossist idag. Så då kan jag säga att jag blev på en måte fånga tillbaks till där jag var. Men när jag idag kom tillbaks så blev det 5-6 år innanför ICA. Och då blev jag på en måte fast här på något sätt. Mm. Men då var det också hänt ganska mycket. Alltså när jag åkte från Norge på 90-talet, då fick jag från svenskar så fick jag till julpresenter så fick jag Norge-historieböcker. Om Norge-historia, grattis och god jul liksom. De är ju helt borta. Alltså vi har ju utvecklats, alltså Norge och Sverige idag är ju nästan varit ett land. Mm. Vi är det 10 000 som reser till Norge och Sverige hela tiden. Då. Mm. Det har blivit en helt annan grej, det är 20 000 norrmän i Stockholm. Mm. Så det har blivit liksom en helt annan, vi är mer synkade. Och vi rör oss. Jag drar till Norge när jag vill. Jag drar till Trysil, åker skidor eller åker till Oslo. Visst är det något jag behöver åka till. Så det är ingen längtan. Det är en halvtimme eller en timme, två timmar och kommer sig dit. Så för mig är Norge och Sverige ganska lite detsamma. Mm. Men för det har varit där så länge liksom. Men det är absolut skillnad på Norge och Sverige kulturellt. Mm.
Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det, den kulturella skillnaden lite grann. Kring det. På tal om att vi träffades då någonstans där 92, 93, 94 så vill jag säga att av en slump så kollade jag också naturligtvis när jag förberedde mig, gick in på den berömda LinkedIn. Och vet du när vi connectade där?
Du och jag?
Ja.
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Det är idag på dagen exakt 10 år sedan.
Vad kul.
Det är lite också...
Måste vi ha fira?
Ja, vi får fira det.
Ingen bubbel, men
nej,
vi får ta
men
lite...
Jag köpte ju med mig lite godfika.
Ja, så du har bakat sig. Ja, vad bra.
Kanske jag inte ska ta åt mig här. kring. I övrigt då, som lite grann inledning som person. Jag har en bild av att du är en väldigt aktiv person. Jag har hört ryktas om Cykelvasan, skidor och så vidare. Stämmer det?
Ja, lite grann. Det är väl med, det, alltså jag har ju absolut inget, jag har ju konstaterat att jag har inget idrottstalent. Talang, jag har inget talang för idrott. Men jag har väl talang för att göra grejer. Mm. Och du kan säga att det är ofta sånt, ska du vara ledare och driva med företag, då måste du faktiskt ha lite mer energi och kraft att ge än genomsnittet. Och då, hvis du har bestämt dig för att ge dig ut för att och leda och driva företag, så måste du på något sätt hämta energi och kraft. Och det gör jag genom att vara fysiskt aktiv eller gå i skogen eller dra på fjället. Och jag har en del år nu så har jag varit i ett sånt gäng som har kört Vasalopp en del år som jag hängt med på. De som kör är jätteduktiga, men de är yngre än mig. Jag har nästan bara yngre kompisar. De är mycket bättre än mig, men det är inte så viktigt för mig. Det som är viktigt för mig är liksom att ha tillhörighet till att vara där för att jag hämtar min energi. Och jag kan köra liksom det som min kollega och partner säger, Robert, han säger liksom att ja, men du kör ju sån skiten av det att du kan inte prata med den du kommer i mål liksom. Och det är ju helt rätt, alltså jag tar mig helt i botten, men jag gillar att göra det. Och så andas jag och så får jag överskott och energi därifrån. Och på det sättet när jag ska in och prestera och jobba och utveckla företag, då har jag det med mig som jag säger, att jag har den urkraften i mig som är byggt upp. Och det ger mig liksom ett ståsted för mig, kan du säga, som är ett värde.
Kan man säga att du är en tävlingsmänniska?
Ja, absolut, på många sätt. Mm. Jag är ingen idrottsman som vinner tävling, men jag tycker mer att jag kan tävla i näringslivet, så är jag absolut en tävlingsman. Jag går väl igång där.
Ja, du går igång där. För jag hittade ju lite resultat så här. Du har åkt Orsa Grönklitt, skimaraton, Roslagsloppet, Bessemerloppet och så är du tillbaka till Orsa Grönklitt, skimaraton. Ja, men det finns ju lite att hitta på dig där du har kört.
Ja, men det här är små grejer i förhållande till de som håller på. Jag hänger ofta med de här proffsen, de här amatörproffsen. De är ju duktiga och jag brukar hänga med. De behöver någon som är vakast.
De behöver
för de ska känna sig som vinnare. Ja. Därför vill de ha med mig, så de får känna att de vinner något. Och det är jättebra för mig att vara där bakom och till.
I Sverige finns ju ett uttryck som man har ett sådant här riktigt pannben. Det innebär hela vägen in i kaklet. Man vägrar vika ner sig, man ger sig inte. Jag får ju en bild av att det där är Svein Olav.
Ja, det kan finnas. I någon sammanhang så finns det. Absolut. Men det tror jag de flesta människor har på något sätt. Mm. Jag tror du har det. Jag tror alla har det inne på sitt område. Alltså där man... Vi har ju hypofysen som finns uppe mitt i hjärnan som säger att en belöningsområde som säger att om jag kör det här så får kroppen någon form för belöning. Mm. Och är det något som är spännande med livet, så är det att kunna övergå sig själv. När man säger att ja, men jag kan hoppa 2 meter. Ja, men tänk om du kan hoppa 3 då. Mm. Vad kul om du fick till 3 liksom. Ja. Så det här är att du övergår dig själv på något sätt. Det är ju det mest fantastiska som man kan uppleva. Mm. En av de delarna när det gäller jobbsammanhang då. Mm. Så det tycker jag liksom är en naturlig del som väldigt många människor har i sig på något sätt. Alltså.
Innan vi pratar om hur du är som ledare och dina egenskaper och din profil där, så tänkte jag, kan vi inte backa lite grann till de här olika bolagen du har jobbat i? För det är ju liksom både business to consumer, det är business to business, lite olika branscher. Du kan väl kort berätta, 7-Eleven tror jag att de flesta vet vad det är idag ju.
Ja, men 7-Eleven är ju ett, det är ju det man kallar convenience, och det handlar ju om, jag var ju med och först i Norge och byggde och utvecklade 7-Eleven, och så flyttade jag till Sverige då på 90-talet, var sån vi träffades. Mm. Och då var det ju, på den tiden så var det nog, det fanns ju någon form för 7-Eleven den gången, som hette svenska 7-Eleven. Men det var ju inte det som var convenience, det var små dagligvarubutiker. Så vi kom och vi hade utvecklat ett nytt koncept inne för 7-Eleven som byggde på att vi skulle ha mer fastfood och korvar och baguettar och pizzaslice och liksom hela det där fast moving consumer goods. Mm. Som vi skulle ha, som vi hade i Norge, så vi hade succé med i Norge, som gjorde att vi, det som var skillnaden på en vanlig dagligvarubutik på den tiden och 7-Eleven, det var ju det att i Norge vi klarade att lyfta bruttovinsten eller marginalen från 26-28% till 36. Och det var ju affärskritiskt för att en franchisetagare inne på 7-Eleven skulle kunna bli lönsam och tjäna pengar. Och det är ju det som är success storyn inne på 7-Eleven, att du har franchisetagare som är duktiga, lönsamma och må bra på jobbet. Mm. Och det är inte bara 7-Eleven, det gäller all business. Du måste ha stabilitet när du ska köra. Så det hade vi lyckats med och, som första land i Europa i Norge att göra. Och då, när vi då, och då kom amerikanerna från USA, från där borta, så sa de det att vill ni inte vara med och starta upp i Norge, i Sverige och Danmark och liksom få det här att bli nordisk? Mm. Och då sa vi ja till det, och då fick jag frågan, kan du vara med och dra igång Sverige? Så jag flyttade till Sverige då, på 90-talet. Och då skulle vi liksom bygga om alla de butiken vi hade, och så skulle vi skaffa massa nya. Så nere på Vasagatan, vi satt på Vasagatan 22, där som Scandic sitter idag.
På övervåningen,
på övervåningen där. Så det är ganska kul att gå på Scandic, det är nya Scandic, de som har varit i Stockholm och med centralen, och går in på den. Det är ganska kul lobby där. Där satt jag mitt i luften på mitt kontor på hörnan mot Vasagatan. Men i alla fall, vi byggde Vasagatan 22 och Vasagatan 44 och fick upp liksom en 30-tals 7-Eleven i City i Stockholm. Och jag ser idag, alla de hörnarna ni ser på Birgarsgatan, Vasagatan, Sveavägen runt om i City, ja, men de finns ju där idag. Och de kommer inte finnas den dagen jag inte finns här. Mm. Så de är magiskt bra hörnar för den typen av business. Men i alla fall, jag var med och la den första korven på grillen på 7-Eleven, Big Biten. Okay. Och jag var med och tog fram uppskriften och jag kvalitetssäkrade den, så vi producerade den på Scan i Scanfood här i Sverige, i Stockholm. Mm. Och fick den på grillen och fick den inte att funka och börja rulla det här igång. Liksom. Och det var ju sån 92, 93, 94 runt där, 25-30 år sedan. Det känns ju inte som det är så länge sedan, för man känner sig fortsatt så pigg. Så det känns som det är bara några år sedan. Mm. Men det är faktiskt ganska lång tid sedan.
Men därifrån då, så ja. Du har Ringo, du har Duka.
Ja, jag hade en del korta perioder i Norge. Mm. Jag var vd för Ringo i Norge ett par år.
Och det är?
Det är leksakskedje, men jag hade 110 butiker i Norge. Mm. Och Duka känner du till, svenska Duka, det var ägda av, jag jobbade för Atle Brynstad i Norge, som då köpte Duka. Och jag var ansvarig och hjälpte honom att starta Duka i Polen, Baltikum, Danmark och lite i Sverige. Men mest var jag i 3-4 år där nere. Så jag drog igång bolagen i Baltikum och i Polen och i Danmark. Mm. Och så var det väl därför jag hamnade tillbaka till Sverige. Så det, liksom, jag var hemma en 5 års tid och så kom tillbaka till Sverige, till ICA.
Till ICA.
Ja, till ICA.
ICA Meny då heter det.
ICA Meny hette det på den gången. Och då var ju det var ett företag som var en, det var i dålig skick. Det var skickligt dålig skick, och vi hade liksom, vi omsatte kanske 3,9 miljarder, tappade 130 miljoner per år. Och kom att Kenneth Bengtsson som var styrelseordförande och sa, ni måste fixa till det här nu, kan inte hjälpa oss? Och då var det tillsammans med Björn Krasse som då var vd, det var han och jag som, grejt, det här måste vi lösa liksom. Vi hade en 1200 anställda och sånt. Och vi har också grejer, vi har också business i Norge på den tiden, så var Norge och Sverige. Men i alla fall, vi tog det bolaget idag från underkant av 4 miljarder till 6 miljarder och så tjänade vi 100 miljoner istället för att tape massa pengar. Och så blev det då sålt till Nordic Capital och ut av ICA-systemet. Så jag var med och tog det upp och sålde det och det fick en ny ägare. Och idag finns det det. Så idag, och så skiftade man namn då, för man kunde inte heta ICA när man var på utsidan av ICA. Nej. Så de fick behålla den par års tid och så blev det då Minigo. Mm. Som är ett fantastiskt bra namn. Och är ett starkt namn, varumärke i restaurangbranschen i Sverige idag.
Mm. Stämmer.
Ja.
Känner ju väl till det
från min tid. Ja, du känner väl till det, för du var ju på
Martin Olsson.
Martin Olsson.
På den tiden som idag heter Martin Servera. Ja. Helt klart. Men, Nomor.
Ja.
Det är väl en liten, vad säger man, en framgångssaga. Kan du inte berätta lite för mig och mina lyssnare? Vad är Nomor?
Ja, men det är lite sånt att, jag kan säga också bara för att recappa lite med... Om du tar då, för att avsluta ICA med Nomor, så kan jag säga att när jag jobbade där så var det liksom, det var lite, hela restaurangbranschen, vi köpte en del bolag på den tiden också. För Alvin Nok, visst grossisten där, och vi köpte också för Systembolaget, restaurangpartner, som blev en del av ICA Minigo. Men jag hade ju då, man hade mycket pengar på ICA på den tiden, så vi sponsrade Kocklandslaget och Bocuse och de här fina, och jag satt i styrelsen i svenska Kocklandslaget, vi var två OS på den tiden. Och vi hade massa fina middag, jag vet inte om vi var på någon tillsammans, men var det säkert också. Det var ganska många fina upplevelser vi hade i den perioden. Därifrån till, så var jag också inom och jobbade med Espresso i sin period, men just det kan vi ta sen. Nomor. Så skulle vi börja jobba med Nomor som handlade om sanering, råttor, kackelackor, vägglös och allt det som på en måte är ohyra, för att kalla det.
Ganska lång från kock-VM och fine dining.
Ja, och många funderar på vad du finner på nå, liksom, vad du tänkt på nå. Liksom. Men då var det sånt att jag såg en bransch som hade en stor aktör som på en måte kontrollerade den branschen, och så var det väldigt få andra som hade klart att komma upp. Och så var det så att jag var inom och jobbade på Espresso i en period. Och då skulle vi upphandla saneringsavtal och egen kontrollprogrammet till på Espresso. Och då var det ju, då hade vi Anticimex som är den största, absolut största här i Sverige. Och så var det då försöka finna en ny en, för att det här var, jag upplevde att det var allt för dyrt. Som alltid, du vet, när vi förhandlar så är det alltid för dyrt.
Ja, jag vet.
Du vet.
Ja.
Vi har förhandlat,
Du
och jag. Yep. Du fick ju, du vant ju.
Ja, jag tycker vi vann båda två.
Men du fick ju både fru och
ja,
bra.
Den storyn finns ju där också, ja. Det stämmer.
Ska vi ta den då? Eller ska
ja,
vi...
ja, vi får väl vara lite generösa. Ja. Eller på det ska sättet.
Ja,
eller
men bryta av lite mjuka värden.
Ja, lite mjuka värden, ja det stämmer. Min fantastiska fru har nämligen haft Svein Olav som chef. Så när vi lärde känna varandra där, du och jag 92-93 någonstans, så 94 så där träffade jag ju henne också. Så
det var ju träffade henne, det var ju mer än det. Du satt ju på mitt kontor och ville prata om henne istället för att förhandla priser.
Nej.
Och jag
nej.
Ville ha henne prisen.
Nu är han på väg på en sån här Norge-historia, tror jag.
Ja, nej, men det här är kanske en egen podd.
Mm. Ja, det kan det bli.
Nej, men det var din kära, fantastisk kvinna.
Mm,
vi jobbar jättebra ihop. Och jag är glad för att du blir gift med henne.
Jag med.
Du får hälsa.
Ja, jag lovar. Ja, det vet ju att vi träffas idag så att
ja då.
Det blir förhör när jag kommer hem.
Nej, men så du kan säga att när vi började, för att gå tillbaka till Nomor, så var det då ett litet bolag, hållit i Falun, omsatte runt 50 miljoner, runt 50 anställda, tappade pengar, det också. Mm. Mens Anticimex var ett miljardföretag och har liksom kontrollerat på marknaden. Liksom. Det var ubalans i konkurrenssituationen i Sverige. Så att jättemånga kunder var missnöjda. Priserna var för höga för att det är en aktör som kontrollerar marknaden. Mm. Och då tänkte jag liksom att det här måste vara en möjlighet. Alltså. Det här är en underdog, kan man inte bygga upp något som går att få till på något bra sätt. Och på den tiden så hade jag också hade rekryterat in en kille som heter Robert Sjöngranat. På ICA-meny som kom från som hade bott i Belgien och så ville hem och arbeta. Mm. En ordentligt duktig arbetare. Han var försäljningschef på ICA Mini och gjorde en fantastisk jobb där. Men vi connectade på ett jättebra sätt. Och vi tillsammans bestämde oss liksom att kanske vi ska göra något i framtiden någon gång. Om vi finner ett bra bolag och ser om vi kan utveckla något som kan bli spännande. Liksom. Mm. Så kom det här med Nomor upp och så började vi att gräva i det. Och när jag hade ett möte med Nomor så förstod jag att vi kan inte jobba med Nomor, men bolaget och branschen är intressant. Det var min bild av det. Så då bestämde jag mig för att ringa till styrelsen i det bolaget och fråga efter om jag kunde få ett möte. Och så gjorde jag det, ringde till Bengt Göran Persson som var ordförande. Så kan vi ha ett möte? Vi har haft ett möte med Nomor, men jag kunde gärna tänka mig att diskutera med det liksom alternativa sätt att ta det här vidare på. Ja, men absolut, säger han. Han var ju fantastiskt trevlig. Mm. Så då ringde jag Robert och så sa jag till Robert, nu får du komma hem till mig, nu ska vi sitta på mitt loft och så låser vi in oss hela helgen, för nu måste vi läsa på oss om den här branschen så vi fattar vad vi ska prata om. Mm. Och då planerade vi en helg där och gjorde vår presentation och så åkte vi på möte med styrelsechauffören. Och därifrån så tog vi det vidare framåt någon vecka. Och så var det en del månader och så visste sig det att de måste göra en ny emission. Och vi, då sa vi att det är grejt. Då fick vi frågan, kunde du tänka dig att vara med och köra? Och då sa jag att ja, men jag kan gå in där om jag känner att det här är bra. Ja, och då skulle man ha en stämma, det var 110 ägare i bolaget den tiden. Så jag fick komma
110
in.
110 ägare?
110 ägare, det här var ju 2009. Okay. Och det här var också den tiden, då, alltså Lehman Crashen. Och det var liksom, vi var inne i den perioden där det var lite kallad liksom finansiell depression runt om. Banken låg stängde dörren och det var svårt att få finansiering. Så då sa vi det att men jag vill sitta där, jag vill se om det är bra stämning. Jag vill se om, känna efter om jag kan få till något med bolaget. För jag går inte in utan jag känner att jag kan röra om i grytan och fixa till det på ett bra sätt liksom. Men det kände, det var inte dålig stämning, det var bra stämning där. Och det var bara att man inte lärt sig tjäna pengar och lärt sig att ta hand om personal på ett bra sätt. Så jag tackade ja till det och jag började där i januari 2009. Men det var det samma, det var inte någon skillnad på ICA Meny som var ett miljardföretag och Nomor som var ett mindre företag. En turnaround måste du göra på lite samma sätt. Du måste sitta med personal, prata med var enkelt. Nästan alltid så finns ju lösningen i organisationen. Det finns alltid duktiga folk som hamnar lite fel, skulle heller ha gjort det istället. Och det finns alltid någon som vill mycket men som på grund av enten ledarskap eller situation som har uppstått så får man inte fram sin kraft. Och det här är lite som det är tillbaka till idrotten. Någon gång så kan man förvånas av att du ser när man byter tränare på ett fotbollslag som har tappat alla matcherna i sista serierundan. Mm. Och så sätter du en ny tränare med samma team och så börjar du vinna. Och det är lite sånt med bolag också. Mm. Funkar det inte, ta bort det gamla, sätt in något nytt och se om det kan funka. Och så ser du att det är många som får ny energi och ny kraft. Man tillför energi och det är någon som börjar tro på något. Och det börjar alltid där. Man tror på något. Man säger att det här tror jag på. Det här vill jag. Ja, men det här känns bra. Och jag hade ju då följt det bolaget där i en 28 månader före jag gick in. Så jag hade ganska bra koll på vad jag skulle göra. Och jag visste att när jag satte foten in på dörren där, satte foten in så visste att det hända grejer dag ett. Liksom. Jag skulle inte gå och fundera på vad ska hända. Men det är klart, jag kom ju dit till och träffade, jag kastade mig bilen, körde till Falun, ensam i bilen och öppnade dörren och så säger tjena grabbar. Och då sitter det två stycken där, en som heter Magnus och en som heter Hasse med benen på bordet ute i skogen där. Tjena, säger de. Och de tar inte ner benen och säger, vem är du? Ja, men jag är ny vd på Bolle. Åh, fy fan, kan jag säga. Och så drog de ner benen. Och så säger till dem, nu ska det hända grejer liksom. Nu ska det hända grejer här. Ja, men vad kul, vad spännande. Och så därför började det liksom. Och då var det liksom att gå, det låter som man bara kör på, men man går ganska ödmjukt in, man sätter sig ner med jag tog 35 personer, sitter en timme med var, lyssnar av alla, frågar dem vad tycker du vi ska göra, berätta för mig vad varit fel, kom med idéer. Så gjorde jag det första månaden. Därefter så kallade jag in alla samman och så sa jag till dem, nu ska jag berätta för er vad ni har berättat för mig. Och så ramsade jag upp allt de har sagt. Och så var det lite udda grejer. De sa liksom inför diktatur. Och så jag läste upp inför diktatur. Tycker ni jag ska göra det, sa jag. Ja, det tycker vi, sa de. Det tycker vi ska göra. Ja, men då gör jag det, sa jag. Okay. Med ett leende, självklart. Ja. Vi är ju Sverige. Man kan inte liksom banka till folk. Man måste göra med hjärta och hjärna samtidigt. Liksom. Superviktig. Men tillför kraft och energi och lite kunskap från andra som man har med sig på vad man kan göra för att det ska bli bra. Liksom. Men i sådana turnaround-processer så måste man också, någon måste åka. Så det åkte 10 personer ut första 3 månaderna. Man måste få in ny kraft. Man måste röja om. Men man måste göra det medan man lyssnar hela tiden. Man får inte komma och tycka att man är så mycket duktigare än alla andra. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att man måste gå in och försöka göra rätt ting så man kommer att få den här bygga konkurrenskraften. Mm. Ofta så glömmer folk att ja, men man lever en tuff konkurrenssituation där det finns andra som vill vinna matchen hela tiden. Och här kommer det här med konkurrensinstinkt in. Ja, men då måste man bestämma sig. Det är vi som ska vinna matchen. Vi måste. Och hur gör man det? Innanför det ramverket som finns i samhället och innanför bolag och innanför det strukturen som finns. Och det att driva tjänsteföretag, det är för mig, det är om människa. Det handlar ju om att ta hon om människa och kollegor och folk runt det på ett bra sätt. Det handlar ju rätt och slett om att du tänker att du ska bygga en fin kultur i bolaget. Alltså du ska få med dig, få fart på gänget, men du gör det genom att du kommunicerar, du informerar och du pratar med dem på ett sätt som gör att de får, de blir glada, de blir entusiastiska, de tror på något.
Du lyssnar på Åboms podd. Åboms podd är producerad i nära samarbete med Butikstrender, Styrelseinstitutet och Red Means Go.
Svein-Olof, är du en närvarande chef då?
Ja, det får du fråga alla om, men det är klart, jag upplevde att jag var otroligt närvarande. Jag var liksom, jag brukade all min tid på det här dygnet runt omtrent i månader liksom, för att få det här till att bli bra. Jag funkar mycket bättre när det är ett bolag som är dåligt än när ett bolag flyger. Då är jag liksom, ja men det är ofta som man frågar sig, men vad är du bra på allt det där? Ja men jag är inte så bra på så mycket, men jag är bra på en grej. Det är bra på att få med bra folk. Alltså det är ofta sånt. Det gäller att rekrytera bra folk, få bra folk med sig, få stabilitet. Och jag hade en fantastisk, för det första så har man liksom och sett en bra ledningsgrupp som jag hade på den tiden, Robert, Andreas och Jakob. Fantastiska killar som är självgående, som driver sig själv och som skapar förtroende i organisation. Så måste du ha ett bra ledarskap, mellanledarskap. Du måste ha bra regionchefer, bra folk i kundtjänsten som är med och driver processer. Men så måste man ju ha i det fallet här som handlar om där vi har en par under teknikare. Du måste ju ha liksom det gänget med dig. Det är det viktigaste. Att du får med dig. Att det får inte vara så stor distans från mitt nivå till en tekniker. Det måste vara öppen dörr. Du måste kunna komma in när de vill. Du får vara human. Liksom.
Men ni var, när du började där så var ni en 35 drygt personer.
Ja.
Och när du lämnade vd-uppdraget på Nomor,
ja, 5-600. Ja. Vi gick ju i Norge också.
Ja. Och jag menar, en sak är ju 35 personer som du sa. Du kunde sitta ner med alla under en timme, under en månad. Men med 500 så är det inte lika enkelt.
Exakt. Exakt. Nu är du inne på något fantastiskt spännande. För det som händer när du går för av här. Alla bolagsutveckling handlar om nivåer. Du får den för, alltså jag har pratat med folk som har drivit ett företag och omsätter 6 miljoner och tycker de är jättestora. Men du har 30 miljoner, 50 miljoner, 100 miljoner, 100 anställda, 2, 3, 400 anställda, 500 anställda. Det är inte så stor skillnad på 3 och 500 anställda. Det kan vara lite samma stuke liksom. Mm. Men det som händer är det att du måste tänka kommunikation. Du måste tänka, hur ska man nå ut till alla. Ja, men Sverige är lite som Norge. Det är liksom om du flippar det på kartan så hamnar du i Rom. Mm. Alltså det är ett långsträckt land.
Ja.
Det är skillnad på, liksom, på Norrland och Skåne.
Ja.
Det är jätteskillnad. Så här måste man få med. Hur ska få med dem här uppe? Det snör där uppe och så är det sommaren i Skåne. Och det är en helt annan kultur. Liksom. Så hur får man med dem på resan? Det är en kunst. Och det är kul. Och det är möjligt. Men, och det har vi gjort.
Nu ändrar du kroppsspråk.
Ja, men det här är det som handlar om. Och jag ska berätta lite, om du har lite
absolut.
Hur vi gjorde för att det skulle bli bra. Och det handlar lite om att en fråga jag ställde när jag kom in i bolaget, det var ju för exempel, har ni haft några möten? Har ni setts? Då hade bolaget levt i cirka 10 år. När vi aldrig mött dem här, så kom bara på telefon. Ja, men då måste vi ha en kick-off, då måste vi ha en fest. Så. Och så samlar vi alla samman från norr och söder, och då var vi 40-50 pers första gången. Och det var ju magiskt. Det var akkurat som, vad heter det på norsk, sultefora. Man har inte fått sett varandra, äntligen. Man liksom. Det är som man känner nu under coronan, och att vi måste ut och träffa folk snart. I alla fall. Och då sa vi, då började vi säga, hur kan vi bygga upp det här så vi kan träffas jämligen på något sätt genom året? Och då byggde vi en modell som byggde på att vi kör en kick-off per år, det ska vara alla. Vi kör säljkonkurrenser var halvår, då samlar vi 30 pers och åker på något spännande. Och det här är, och ingången till det var ju liksom, men vad ska vi då göra med de här som är vinnare, och hur får vi ihop det? Och då satt vi och drodlade lite, så sa vi, ja, men jag tycker att vi ska ta dem med på Kebnekaise och gå på fjäll liksom. Och så var någon annan som sa att, ja, men kan inte vi åka på ölfestival i München istället? Och så sa jag, men ska vi ha båda då, så kan de få välja. Och så bygger vi ett koncept som heter, vill du ha huvudvärk eller träningsvärk? Ja, men lite sån. Och så launchade vi det, och så blev det konkurrens, och vi fixade kunder och alla var glada, och så skulle folk välja, men det var ingen som ville bli med mig på fjälltur.
Det var inte det?
Nej, alla ville ner och dricka gott öl nere i München liksom. För de är ju 20 år och plus liksom, så de vill ut och festa och det är kul liksom. Men det blev ju liksom Raitan Titan Deluxe liksom. Och det tyckte inte jag var så bra, för det är lite riskant med att skicka 30-20-åring till München på ölfestival.
Ja,
så då sa vi det, vi gör om det här. Vi vill gärna hela vara fysiskt aktiv, få i fart på dem, bygga liksom energi från insidan och ut. Och då gjorde vi det så att nästa gång så fick de inte välja. Och då har vi begynt, så vi har varit på Kebnekaise, och vi har varit på Gallepiggen, och vi har åkt till Tatrabergen i Polen, och vi har varit på fisketur i Lofoten. Vi har gjort massor sånt med anställde och skapat äventyr. Och vi varje år så har vi varit på skidåkning i Trysil, och vi har alltid med kock, och jag kör längdåkningskurs för de som får lära sig. De skåningarna tror att bara för jag är norrman så är jag duktig på att åka längdskida. Jag är inte nog duktig, men jag är kanske duktigare än en skåning som aldrig satt fot på en skida någon gång. Men det är kul att få prova liksom. Och man får magiskt fin upplevelse i fjällen liksom. Och det här har ju skapat en kultur hos oss. Och den finns ju idag också. Det är ingen skillnad. Nu är det coronatiden, men den var ju för corona. Och det kommer Jakob, som är ny vd på Normal i Sverige, till att ta med sig vidare på något sätt. Liksom. För det här är nog som alla ropar efter. Vad blir det av våra turer? Liksom. Och då jag lovar det, när du åker torsdag och kommer hem på söndag kväll, det är ingen av dem som gör något dåligt jobb på måndagen. Alltså de känner att de är en del av något som är fantastiskt kul och bra. Och det är för det att Vi jagar inte bara folk och att man ska jobba mycket och sånt, men vi försöker, som jag brukar säga till alla, vi ska ha det trevligt ihop när vi jobbar ihop. Vi har ett liv, vi har en du går på jobben hela dagen. Nu ska vi försöka skapa något tillsammans som är kul, en trevlig arbetsplats liksom. Och det gör man via att ha ett väldigt öppet sinne. Bland annat så har vi på Normal som är runt 20-30 nationaliteter. Folk från hela världen som jobbar i vår organisation. Om man ser debatten som går i media i Sverige om invandring och allt det här, som blir ett källsår. Det är inget källsår. En invandrare, 99% av alla invandrare idag, de gör ett fantastiskt jobb i Sverige. Och är bra arbetare och är lika bra som oss och bättre många gånger. Jag brukar säga att jag är också invandrare. Men då säger de, du är ju inte invandrare, du är norrman, säger de. Men jag är också form för invandrare på ett lite annat sätt. Så jag tror att om du pratar ledarskap, så kan jag säga att det bygger mycket utifrån ett humant tänkande. Man måste liksom, individer få lov att komma fram, men på rätt plats. Och det betyder också det att om man hamnar på fel plats, så är det ledarens roll att flytta på folk om inte det funkar. Och det är nästan alltid lika bra för den som blir flyttad på som den som flyttar när det inte är rätt. Och det vet man längst in i huvudet, att jag trivs ju inte här. Men jag går här och trampar liksom. Det måste en ledare vara så nära att den ser, och så gör nog med. så får han leva och dö på de beslut man fattar. Men det blir nästan alltid bättre. Och jag har sett det många gånger när vi har flyttat på någon som har fått chansen gång på gång på gång. Och det här går inte, då måste du göra ändringar. Och du får en ny energi och ny kraft och så flyger det och blir bra liksom. Så jag tror liksom att, men som sagt, man måste finna den här urkraften. Alltså, du måste ha mer energi än genomsnittet för att orka och driva och utveckla företag idag. Fördi att det är en tuff konkurrenssituation.
Du, din kollega, partner, vapendragare sedan menytiden då, och som du har...
Robert, tänker du?
Robert, ja.
Ja.
Som jag har träffat någon gång också då. Är en trevlig person och duktig yrkesman. Om han skulle beskriva dig i tre ord, vad skulle han säga om dig då?
Nej, det har jag ingen aning om. Det får du fråga honom.
Men... Ja, men det ska jag.
Ska vi ringa upp honom?
Ja, det borde vi gjort. Jag har förberett. Jag har inte gjort det, men...
Nej, men alltså, nej, det vet jag inte. Men jag tror att... vi jobbar otroligt bra ihop. Mm. Och vi är helt forskjelliga.
Alltså, vad skulle han säga för dina egenskaper? Vad skulle han lyfta fram?
Ja, han vill väl säga något sånt som att jag är kommersiell och jag är lite enklare än han själv och lite sånt, tror jag. Men jag tror liksom att han väl också säger att jag får folk till att må bra runt mig. Tror en ganska viktig del. Men jag vet inte. Han vill säkert säga något trevligt, vill jag tro.
Okej, då säger vi så här. Ja, men hur beskriver du dig själv då? Vi säger att det här är en kontaktannons fast det rör yrkespersoner.
Eller ska vi in på dem?
Nej, vi tar inte det utan. Hur skulle du själv beskriva det med det?
Nej, jag är inte så glad i att beskriva mig själv för andra. Men du kan säga att jag tror väl att det, något av det viktigaste är att man skapar ett förtroende. Man måste visa, alltså du kan inte säga något idag och göra något imorgon. Du måste liksom vara den du är. Du måste vara, vad heter det i Sverige? Du måste vara hel. Mm. Och så måste du kunna ha, jag vill säga det att jag känner mig ganska stabil. Jag vaknar stort sett glad varje dag och lust att göra grejer liksom, oavsett var jag är. Men jag kan också bara vara. Jag tror liksom att det är lite som man gör i Asen Yin Yang. Det är balans i livet. Man måste ha balans. Det är inte bara en grej. Jag tror man ska kunna jag tror man måste kunna köra lika mycket kärlek som drivkraft i jobben liksom. Du måste ha med dig någon kärlek på något sätt liksom. Tror jag på. Du kan inte bara vara en kall räknesnubbe liksom. Du måste ha med dig det humana i det att vara ett bra människa.
Jag tog med mig några managementkort.
Ja.
Men som har någon rubrik. Nu ska vi se om det här stämmer då, om det, vad du tycker. Det första kortet, det heter lugn.
Ja.
Du hetsar inte upp dig i onödan.
Nej, det stämmer. Det gör jag nästan aldrig. Nej. Ja, och nej, det gör jag inte.
Du slösar inte energi i onödan.
Nej, lite alltså. Ja.
Nästa kort jag tar upp, det heter generös. Du är aktiv och ger positiv feedback.
Jag hoppas det. Hoppas det. Men det andra måste bedöma det. Jag upplever att jag försöker göra det.
Kan det här stämma? Nyfiken?
Ja, det stämmer. Ja.
Du är bra på att visa intresse och så ställer du frågor och tar det vidare.
Ja, men jag gräver alltså. Kör jag på motorvägen och ser något bolag som inte jag vet om så googlar jag fram upp det när jag kommer hem. Liksom. Jag måste veta vad det är för något.
Du är nyfiken?
Ja, men jag är nyfiken.
Alltså. Ah. Som ledare, lyssnande. Du är bra på att iaktta och förstå.
Hoppas. Det vill man. Det är alltid sånt. Viss man går i dispyt, till slut så säger någon du är en dålig lyssnare. Och det kan det vara att man är av och till. Men jag försöker jobba med det och bli alltid bättre. Liksom.
Varm, står det på det här kortet. Det är lätt att prata med dig.
Ja, det får du bedöma.
Alltså det kan jag säga till er lyssnare, det är inte svårt att sitta i poddstudion med Svein Olav Stölen. Det är heller inte svårt att sitta på en lunch och prata.
Vi har mycket att prata om.
Vi har mycket att prata om, det går fort.
Ja.
Du har mycket energi, du har en positiv aura.
Ja, det hoppas jag.
Ja, men det har du. Det ska jag berömma dig för.
Ja, okay.
Rolig, det är kul att prata och samarbeta med dig, skulle Robert och teamet säga.
Ja, visst inte så har de ju åkt.
Ja.
Vi ser en tråkmosse så har de åkt. Vi är finne på grejer. Ja, men du kan säga att jag hade ju ska ta en story med Andreas, ja. Vår driftschef. Där han är ju ganska, jag ska inte säga han är vild, men han är en fantastisk kille, full av energi liksom. Och så hade vi en incident på jobbet där och så säger Andreas, det här går inte. Det här funkar inte. Du får möta upp ute på Arninge klockan 5 på morgonen. Vi ska åka 2 mil på skidor. Kalla en bestraffning, men vi kör ihop. Vi måste prata ihop oss. Så vi gjorde det för jobbet. Så var vi på, det tar ju en timme eller så. Mm. Och så var vi på jobbet klockan 7 och hade kört 2 mil på skidor och staka längdskida. Och han hade inte åkt så mycket skidor för. Men lite sånt kan vi göra. Men det blir ju humor i det. Det är humor. Alltså man måste ju mycket hjärta när man håller på med sånt. Mm. Så det är inte bestraffning, det är mer kul liksom. Nu har Andreas flyttat till USA, men han kommer säkert att kanske höra likväl. Vi saknar Andreas, bara så aldrig vet.
Ha.
Absolut, han är en fantastisk kille. Han är där och håller på att spela golf och ska dra ner sitt handicap. Det är det som hans huvudgrej.
Oj.
Absolut, jättefin kille.
Vi håller tummarna för honom.
Ja, han ska bli singelhandicapare. Jag tror han är kommit dit nu. Mm.
Hur går det med din egen golfkarriär?
Nej, men jag har inte fått prioritet det så mycket. Nej. Så jag tänkte, jag får börja lyfta mig snart.
Det får börja.
Ja.
Men ditt sätt att vara, som jag, när man tittar på ditt ledarskap, så är du väldigt närvarande som ledare, person. Du är en del. Jag får en känsla av att det är inte en person som bara sitter på törnrum. En bolagsledare, du har ju varit ägare, så att säga, byggt upp normer när du gick in. Det är inte bara att du har suttit med Excel-arken. Du har varit där ute i verksamheten.
Ja, jag upplever att jag försöker så mycket man kan. Jag jobbar utifrån en princip som heter open door. Mm. Jag stänger aldrig min dörr. Liksom. Den står alltid öppen. Det värsta man ser med ledare, det som går in på kontoret och stänger dörren och blir en viktig person. Liksom. Det är en tråkig ledare. Liksom. Man måste ha öppen dörr. Och mitt målparameter på det har ju varit att när teknikerna kommer att susa förbi och springer igång eller sånt, så stoppar de upp och säger, tjena chefen, hur går det liksom? Och så för vi en del och kom in, säger jag. De kommer in och sätter sig ner i saneringskläder. Vi sitter och babblar och pratar lite. Ja, men det är ju det som skapar kulturen. Det som skapar ta bort distansen. Men det, är inte bara, det handlar inte bara om att ta bort distansen. Det handlar om att man bryr sig liksom. Det handlar om att man bryr sig om de som är ute och kämpar. Jag menar, det är tufft att vara ute och sanera ensam. Kör hela dagen, äter lunchen i bilen. Det är inte bara och så sitter man på kontor och tycker. Alltså. Så det, därför säger jag har jätterespekt för de som är ute och jobbar. Alltså. Mm. Och kämpar på det sättet. Men det finns många andra som jobbar också. Vi har ekonomiavdelning och kundtjänsten i Falun. Och alla kämpar ju i perioder. Och högsäsongen på sommaren. Vi har ju mest att göra när alla har semester i Sverige. Alltså getingsommar och sånt som vi har. Där vi kan få upp i 5-6 tusen samtal på en dag. Ja, det är jättetryck in. Och så är det kanske varmt, 30 grader. Folk blir svettiga liksom. Men då har vi ju typ normer sagt att vi fyller på med vatten, fyller på med frukter, ger dem det man behöver för att man ska må så bra man kan liksom. Och alla som kommer in med bilen får plocka på sig grejer. Så det är bara något vi gör liksom.
De här resorna du har gjort i karriären, Svein Olav, när du, ja men liksom, allt 7-Eleven, Espresso House, de olika verksamheter, Nomor som vi pratar om nu och så vidare. Har du alltid varit bergsäker på svaret på eller resultatet av åtgärder? Eller sitter det också lite grann, ja men det är magkänsla, jag behöver inte ha allt på papper innan. Hur är du som bolagsledare?
Men resultat?
Nej, men det kan vara ju ett projekt eller en affär eller en förhandling eller en marknadsinvestering eller någonting.
Nej, men man går ju på kunskap och så går man på också instinkt. Man måste ha ämne till att läsa situationer. Ämne till empati, till att se vad är det som händer. Något som heter ett bra ordtak i Sverige, steg är före. Att man hela tiden ligger ett steg före och känner på vad är det som håller på att uppstå. Hur ser marknaden ut? Vad är det som händer då? Man vinner ju inte alla matcher. Sånt är det ju. Men det gäller att vinna fler än man förlorar. För att ta sig vidare. Och det är klart att, men det som är sagt, som Robert och mig pratade om många gånger. Så att, men okej, vi ska inte gilla att förlora. Vi måste tänka till en gång till. Vi måste ratta till en gång till. Vi måste liksom vara på och utveckla oss hela tiden. Liksom. Så du kan säga att Alltså det här, det som vi pratar om då, det är ju allt vi pratar om då har ju, för att säga så, det gör att kunden får bättre villkor. Det blir tuffare konkurrens. Och det är det som är det fina med kommersiell verksamhet. Det är konkurrensen som uppstår och den ger slutändan kunden bättre priser och bättre leverans. Det är nog bra i det. Ulempen med kommersiell verksamhet är att det är någon som inte överlever. Det kommer alltid att vara någon som inte klarar sig. Men det är en del av det samhälle vi har. Liksom. Att det får vara så tufft att de bästa och någon till överlever. Och de som inte är bra nog, de blir uppätna, de andra blir köpt in eller vad man gör. Vi har gjort 15 förvärven och sånt på Nomo. Jag köpte bolag i Norge, vi gick in i Norge för en del år sedan och köpte 4 bolag på ganska kort tid och blev nummer 2 aktör i Norge också. Slik att vi har på en måte, och det brukte jag 4 år på att tänka till. Jag var i Norge många gånger, jag träffade många aktörer, tänkte till vad gör man hela tiden ligger före vi gick in där. Men då hade vi också fått in en ny, ska jag också nämna, vi under halva resan efter 5 år så fick vi in en ny huvudägare på Nomor som heter Norvestor, som var en fantastiskt bra investeringsfond i Norge. Som ett bra gäng och bra killar där som kunde hjälpa oss med att ta de stegen i förvärvsprocessen. Fantastiskt bra faktiskt. Och det har funkat hur bra som helst. Och vi har kört med dem också i 5 år för de sålde då. Så man måste också läsa, när bolag har kommit till ett visst nivå, ska man sälja, ska man gå med andra, ska man bli den som är ledstjärn och köpa andra, hur tar man sig vidare? För är det något som händer varje år så är det att kostnaden ökar ju i alla bolag varje år.
Ja, om du inte gör någonting så ökar de ju.
Normalt så ökar, alltså, du har sån covid och det händer grejer liksom. Ja. Men kostnaderna, de kommer efter dig. Och har du ingen omsättningsökning så måste du inte skära i kostnaderna och bli slimma eller så blir du uppäten. Du måste ha utveckling på omsättning för att du ska kunna ta dig framåt på något sätt. Liksom. Och så är det lite så att, när vi pratar lite kultur igen, liksom att, som jag ofta sa till gänget, så sa jag liksom att när vi vinner matchen i Sverige så ska vi ut och spela Champions League. Och alla säger yes, det ska vi göra liksom. Men det finns ju ingen Champions League i vår bransch. Liksom. Det är bara liksom en metafor. Mm. Att vi ska köra. Liksom. Och det är ju det som, men det är också det som på en måte skapar liksom ett fantastiskt bra gäng. Det är att du bygger lite metaforer, du bygger lite känsla. Du skapar lite röre. Du rör i själ och hjärtat till folk. Och folk börjar bry sig och ska och liksom bli trygg. Man ska vara trygg. Man ska må bra. Och man ska jobba bra liksom. Och det som jag säger att man får ha högt i tak på vem folk är. Man får ha den läggning man vill. Man får komma från det land man vill. Och man får göra som man vill. Men det är en ting man ska vara duktig på. Man ska göra sitt jobb bra. Man ska vara duktig på jobbet. Det accepterar att det avvikt är inte okej liksom. Nej. Men resten får man ha extremt hög acceptansgräns för.
Nu sitter jag med dagens gäst som antagligen är bäst av alla på att svara på frågan om skillnaden i kultur mellan Sverige och Norge.
Ska vi prata om det då?
Ja, men ge mig och mina lyssnare en del vad vi ska tänka på. För jag menar, du är född i Norge, du är norrman, men du har bott länge i ditt liv i Sverige. Du har jobbat i svenska verksamheter och internationella, men så att det, jag menar, du borde ju nästan ha facit, eller hur? Nej, men ge lite ja, tips. Kan, vad ska vi tänka på?
Ja, men vi kan toucha det området, för det är ett väldigt intressant område. För att för först så är vi gör en liten lekegrind här uppe i Norden. Alltså Norge 5 miljoner, men nästan 10 miljoner i Sverige. Men det som är fantastiskt med bägge land, det är att det är välutvecklade, två välutvecklade länder. Man kan tycka så mycket man vill om Sverige idag. Med allt som har hänt de sista 10 åren med invandring och kriminalitet och sånt. Man kan tycka så mycket om det, men i botten så är Sverige ett fantastiskt land. Se bort vad det snusket som står i media hela tiden. Sverige är ett fantastiskt land, det är ett tryggt land. Det är ett bra land att bo i, det är ett bra land att utbilda sig i. Det finns mat, det finns kläder, det finns plats att bo. Det finns möjligheter för alla som driver utveckling och business om man är fantastisk på idrott. Norge har det samma. Norge har exakt det samma, i lite mindre skala. Norge var ju liksom fiskare och bönder för en 30-40 år sedan. Så fick man oljan på 70-talet. gasolje. Och därifrån så har ju Norge blivit en rik nation, blivit en helt annan typ av nation. Idag är det val i Norge. Idag går man till val och det blir en annan typ av regering som det ser ut nu. Och det betyder också det att det har kommit, det här är en helt nytt tänk i Norge. Att man vill bort från oljan, nu ska man inte ha olja längre, nu ska det vara rödgrönt och de här gröna tar mycket mer plats. Så det är stora ändringar på gång i Norge med tänke. Det betyder inte att det kan vara att vi går fram ett steg och ett steg tillbaks när man börjar se att det kanske inte allt funkar. Men det gänstår att se. Men jag tycker liksom att den här Norge-Sverige lite humoristisk, vad kallar det, konkurrensinstinkter som finns mellan de två länderna, de finns där fortsatt, men mest i idrotten. Det finns fortsatt lite, men inte så mycket längre heller, lite grann liksom. Det finns mycket kärlek mellan Norge och Sverige. Det är jättebra att vara norrman i Sverige. Och jag upplever att det är fint att vara svensk i Norge. Alltså i botten så är vi två kulturer som är glada i varandra. Och skulle det vara så illa att vi skulle hamna i någon striden och sånt i framtiden, så tror jag vi hjälper varandra på bästa sätt. Liksom. Mm. Det finns nog i... Och Norge har faktiskt blivit största handelsmarknaden för Sverige. Förr var det ju Tyskland, nordligt Norge. Slik att det har ju ändrat sig. Och så kan man gärna konkurrera lite och peppa varandra. Och liksom, men man ger också beröm till varandra. Mm. I Norge pratar man mycket om att vi bara passar så inte vi får svenska tillstånd där i Norge. Ja, man vet ju inte helt vad man pratar om. Det är media som man brukar någon slogan för att liksom skrämma lite. Och det är politiken som tar fram det och man leker med metaforer. Liksom. Och det är sagt så kan jag säga att självklart finns det utmaningar. Det finns utmaningar i Norge, det finns utmaningar i Sverige. Mm. Men vi har två länder som är lite korruption, stabil ekonomi, bra skattenivå. Och det är viktigt att betala skatt så att man får nog pengar till att bygga allt, vägar och hälsovesen och allt man behöver. Så får man gärna diskutera om det är bra eller dåligt, men ett visst nivå må det vara. Och det är det man ser skillnaden på när det går till andra kulturer nere i Mellanamerika, där det finns korruption, där det finns liksom... Ja. Det finns massa ting som kanske inte är bra för den allmänna person. Liksom. Men så skillnaden mellan Norge och Sverige har ju blivit jättemycket mer integrerat de sista 20 åren jag har varit här. Än det var när jag flög mina första turer på 90-talet, då var det nästan ingen norrman på flyget i Sverige. Idag ser det bort från corona. För corona så var det kanske 20, 30, 40 fulla fly. Bägge vägar liksom. Så norska bolag har kommit till Sverige, svenska bolag har kommit hit. Mm. Det att vara i Sverige idag upplever inte som någon grej längre. Det är inte sånt som det var förr.
Nej, men det är som när jag drar i 5 månader ut i dotterbolaget och så vidare. Det känns ju inte riktigt som att man åker till ett annat land, även om man gör. För vi har så pass mycket lika. Vi förstår varandra. Vi kan sitta och jobba på en hel dag.
Ja, men det är lite mat och sånt. Vi har ju brunost, men då får du den på ICA också. Så.
Absolut.
Så lite sådana grejer. Liksom. Men det är ju matkultur och den är ju fin i Norge. Ja, exakt. Sverige har ju mycket bättre på lunch. Man har ju lunch i Sverige. Det har man inte så mycket i Norge.
Nej.
Det har man i Oslo liksom. Men går ju, resten av Norge har man inte så. Då har man liksom, man har med matpacken liksom. Ja. Det behöver inte vara fel på det. För man har mycket bättre bröd i Norge på grund av det. Så man har byggt mycket bättre bröd. Mm. Sverige har ju mer luftbröd som jag brukar säga. Mina barn älskar ju norsk bröd. När vi är i Norge så tar vi alltid, fyller bil med bröd och lägger i frysen. Liksom. För det får du i Norge. Liksom.
Det får man.
Det får du. Som är mer fiber och mer kraft.
Fiber som ja, och det är det som har byggt energin i din kropp. För det är energi, det kan jag säga till er lyssnare. Det har jag verkligen fått uppleva. För vet du vad? Timme går väldigt fort i en poddstudio. Och där är vi ju.
Jag har inte koll på det.
Nej, men jag har koll. Men jag måste ändå hinna få med Sven-Olof. Den resa du har gjort, när du berättar hur du tänker, vad du har gjort, hur du kliver in i bolag och så vidare. Så berätta för mig. Du pratar om att det är viktigt att det finns en energiorganisation och så vidare. Men då är jag nyfiken på din egen energi. Vad är det som har drivit dig till att göra de här resorna? Som investerare, vd, medarbetare och så vidare. Vad är det som har drivit dig till att göra de här? Och hur har du laddat batterierna för att orka?
Det var ju flera frågor. Det var ju många frågor i den. Nej, men du kan säga att... vad ska jag säga? Man, man, Man börjar på en resa i livet. Man blir fött, man går på skolan, man får omgångskrets, man flyttar på sig. Det ena tar lite det andra. Nyfikenheten är ju jätteviktig. Att man är nyfiken på liv och vad det som ligger där. När jag flyttade till USA så var det för att jag var nyfiken. Men det var fantastiskt att kunna få bo i Kalifornien en period. Vad spännande. Det vill jag liksom. Och jag var ju bara 23 år eller sånt. Och så fick jag till det och fick jobb i USA. Och så flyttade jag till Green Card och så fick jag komma mig bort dit. Fantastisk period liksom. Och så kom jag hem och så blev det lite nedtur för det var höst och kallt och surt i Norge. Men så började jag plugga istället på Norges marknadshögskola. Och så får man ny kollega, ny vänner, så blir man se vad de gör. Jag har ju pluggat med ganska många duktiga människor som har gjort det fantastiskt bra i Norge liksom. Och så ser man, så vill man själv skapa något och så börjar man att ta sig framåt på något sätt. Så jag tror liksom att det är något som man benchmarkar sig under resens gång. Och så finner man ut att ja, men jag kan ta mig vidare, ska jag törre liksom. Det är ofta sån, sticker man fram hakan så måste du också tåla att få en smisk av och till. Det är ofta sånt att du kan riskera att du måste åka för att få sparken liksom. Du åker ut, visst inte du gör ett bra jobb. Tör jag göra sånt? Ja, men jag måste törra det liksom. När det gällde normer så var det ju sånt att då har det varit med att snudda någon bolag, stora och små bolag. Och så tänkte jag att, ja men varför ska jag inte kunna lyckas med igen liksom? Men jag måste jobba, jag måste driva mig själv liksom. Har jag lust? Ja, jag har lust. Kan jag få till det? Har jag kunskap? Ja, jag hoppas det. Kan jag branschen? Nej, det kan jag inte. Men kan de andra? Finns det bra folk där som kan branschen? Du behöver inte kunna allt för att vara ledare. Kunskap tillknyter dig bra folk. Alltså jag har ju anställd, de flesta som jag har jobbat med har ju både mer utbildning och är egentligen duktigare än mig själv. Det som jag har varit kanske bra på det är att hålla ihop gruppen och säga att kom igen och grabbar, nu kör vi. Och tjejer. Inte bara grabbar, det är tjejer också. Och så kan du säga att att skapa balans är viktigt. När jag kom in på Nommor så var det ju nästan bara killar där. Men nu har vi ju kanske 70-80% eller 60-70, 30-40% tjejer. Det var tjejer som sanerar och allt möjligt. I alla nivåer. Så det blir ett helt mycket finare balanserat bolag. Och jag är ju tillgängare av, som jag sagt många gånger, alltså, vi män, vi har ju ämnet att säga, ja men jag tar jobbet liksom. Ja men inte säkert du fixar det liksom. Tjejer tör ju inte ta jobbet om de inte vet att de kan göra allt jättebra liksom. De är mer försiktiga. Och den balansen som är skapt, och det här är nordiska, alltså vi har kommit längst i Norden, Norge, Sverige, när det gäller kvinnor, alltså balans mellan kvinnor och män. Vi har lite igen, men vi har kommit längst liksom. Och det här är motsatsen till det man läser om i Afghanistan idag. Man läser liksom att ja, men nu får inte kvinnor och män gå på skolan samman längre, nu ska man bryta upp det igen. Och ni ska låsas in där borta och ni ska göra det. Ja, men det är ju liksom tragiskt. Supertragisk när man ser vilken väg delar världen tar. Så jag tycker den här, jag vill inte kalla det svenska modellen, jag vill gärna kalla det nordiska modellen. Alltså, och särskilt Norge, Sverige och lite Finland, Danmark, men mest Norge, Sverige. För vi är på en måte människor som är längst upp norr. Danskan är mer mot Europa. Men Norge, Sverige, vi har en gräns som är fantastisk lång och vi har på en måte en kultur som vi ska vårda om på ett fint sätt.
Svein Olav?
Jag vet inte om det var svar på frågan, Micke.
Jo.
Men det var väl lite runt allt.
Svein Olav?
Ja.
Från ön i havet, Valdarøy.
Valdarøy, ja.
2 år i USA, men innan 12 år i Oslo. 20 år i Sverige. Idag har jag mött en person som är nyfiken. Som har insett att jag måste ha energi och kraft som ledare, men jag behöver också få ut energi och kraft i verksamheten och organisationen. En person som säger, jag har inte så många talanger, men jag har en talang för att göra saker. Och det har ju ni märkt att uppenbarligen så har han det, för det har ju skett saker i den här spännande karriären. Prata mycket om att ha en tillhörighet som människa i teamet och det ger energi. Jag har också mött en tävlingsmänniska som gillar att ligga steget före. Men inte bara en bolagsledare på övergripande plan, utan faktiskt som såg till att hantverket fungerar, nämligen att korven var en riktigt bra när 7-Eleven rullades ut i Sverige och var med där och jobbade i produktutvecklingen. Vi har fått höra om Nomorresan, där från början var det 110 ägare när du klev in i januari 2009, och den utvecklingsresa som ni har gjort. Vi har pratat om att få göra turnaround. Det är en häftig upplevelse för många ledare att få göra det. Att vi pratade om likheter med att få in en ny tränare i ett idrottslag. Vad det kan betyda. Fortfarande samma lag, men en ny tränare, en ny röst. Vi pratade om att i en turnaround att jobba med att få organisationen att tro på förändringsarbetet. Att se till att gjuta in energi och se till att hjärta och hjärna finns med i hela den processen. Människor är en viktig del i din resa. Vi har pratat om kultur, hur du jobbar med att kommunicera. Den här kulturen som du startade på Nomor med kickoffen, det ska vara kul. Och Daniela kom in på, ska det vara huvudverkstema eller träningsverkstema? Där det började med huvudvärk och gick över i träningsverk. Väldigt symboliskt häftigt, måste jag säga. Och det du säger även, jag har väl en talang till, jag är bra på att få med sig och sätta samman bra människor. Och det är viktigt, som ledare kan man inte göra allt själv, man måste vara ett team, och det har du lyckats helt klart. Ledarskap har du pratat om under vårt samtal utifrån ditt perspektiv om att du gillar att det är ett humant ledarskap. Du gillar att det är ett ledarskap där det finns lite humor och glädje i de här delarna.
Mycket.
Mycket, ja, säger han med ett stort leende. Jobba med att ta bort distansen. Du har varit en tillgänglig ledare. Sitter med öppen dörr, kan prata med alla. Och du har en magkänsla, en instinkt, hur du ska hantera saker och ting. Vi har pratat om kulturen, Sverige, Norge, men vi har också pratat om det du summerar, tycker jag väldigt bra. Det är en nordisk modell, hur vi jobbar och utvecklar oss i samhället. Bolagsutveckling. Behövs olika steg i olika nivåer beroende på var bolaget befinner sig. Min summering är att jag har fått förmånen att ha en gäst som är nyfiken, orädd, som har en hög kapacitet, som är smart, som dessutom är trevlig och väldigt konkret, och som inser att jag har en idé och ser till att kunna vara navet i den och sätta samman teamet för att genomföra. Det är min bild av dig, Svein-Olof. Och med lite fusk då, eftersom vi har synts under åren. Så när jag har skrivit då, vad tror jag att jag kommer möta för en gäst? Ja, men då har jag skrivit att jag möter en lugn, jag möter en glad, jag möter en äkta. Och så har jag skrivit cool. Och det innebär inte cool. Ja, men reflekterande cool. Du har distans till saker och ting. Du vet att ibland går upp, ibland går ner. Men det finns alltid möjlighet eller en lösning på allt. Det är min känsla. Så vad säger du själv om en dryga timmens samtal om ledarskap,
ja,
vet och din Mika, resa?
Att det är, ja, vi har träffats en del gånger och vi har ju alltid bra samtal. Slik att det är faktiskt lite trevligt att jag fick lov att komma hit. Du har gjort det fantastiskt bra med dina poddar. Slik att jag tycker det har varit bara magiskt bra. Du är en fantastisk kille. Kanske jag ska snart intervjua dig och vi snur på det här.
Ja, vi får väl se.
Vi får se hur vi ska göra
det. Om jag klarar av en sån rotation. Men Svein-Olof, ja. Det har varit otroligt roligt att ses igen efter så många år. Man säger inte att det är så många år sedan vi sågs, utan från första gången. Den resa som jag har kunnat stå vid sidan och följa upp och titta på och se hur duktig du har varit tillsammans med ditt team. Och den är inte slut än. Jag vet ju att du, och som ni hörde, sitter i olika styrelser och så vidare. Så att jag önskar dig allt gott och lycka till med livet och affärerna framöver. Och återigen, stort tack för att du tackade ja till att vara med i Åboms podd.
Tack ska du ha, Micke. Tack.
Ha det gott.
Tack.